lyssnar på Spelsnack avsnitt 538. Idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Oliver.
Hallå!
Men inget namn.
Det var ju jättelänge sedan.
Agda. Jag vet, men jag måste ju... Agda. Inga moderna namn heller.
Men du, alltså... Omoderna namn är inne. Det är så, moderna namn för oss är inte längre moderna.
Nej, men precis.
Om man kollar liksom alla namn, om man har en unge i förskolan som jag har, så kollar man på allas namnbrickor vid deras liksom, ska man säga, deras lådor där alla deras grejer är. Man ser en jävla massa namn som man aldrig hade sett när vi växte upp.
Ja, man får se alla sina far- och morföräldrars namn.
Ja, men precis. Och jag vill börja rabbla massa namn som jag känner, men samtidigt känns det lite
utpekande.
Jag vill inte outa folk liksom.
Min brors dotter heter Sigrid. Det tycker jag är jättefint. Men det är också ett äldre namn.
Min syster, eller ja, Jennys systerdotter, som men jag kallar henne alltid systerdotter, heter Tora. Och hennes lillebror, eller lillebröder, heter Hjalmar och Arvid. Så att, menar, Hjalmar var det, jag kände inga Hjalmar när jag växte upp.
Nej, inte jag heller.
Men Arvid är vanligare.
Arvid är betydligt vanligare, precis. Mm.
Min fadder, för vi, i min första skola så hade vi liksom 1, 2 och 3, 4. Så du gick inte bara med de som var lika gamla, utan du gick även med de som var ett år äldre. Eller ett år yngre då, beroende på vilken klass du gick i.
Det är fortfarande samma generation.
Alltså. Jo, jag vet. Men alltså, jag bara så att då var det min fadder alltså, som var i klassen över mig. Då han gick i 2, han gick i 1, han var liksom min fadder. Mm. Han samlade på blyertspensuddar och älskade Titanic. Alltså han lånade samma Titanic-bok på biblioteket hela tiden. Det är allt jag kommer ihåg av honom.
Okej. Okay. Hade han ett konstigt namn eller?
Nej, han hette Arvid. Alltså det var ju det, Arvid.
Ja, Arvid. Ah, okay.
Det var det. Sa jag inte det? Det kanske jag inte gjorde. Det var därför jag nämnde honom. Ja. Han hette Arvid. Så det är nog den enda Arvid jag liksom, som jag har haft liksom i min närhet. Om man säger så.
Det finns, jag har en kollega som heter Arvid, så det finns några Arvids. Men det finns sådana, jag tänkte på det, du berättade att han är helt besatt av Titanic.
Mm.
Och då misstänker jag att det inte bara är filmen Titanic, utan själva liksom den historiska händelsen.
Ja, nej, det här var ju pre-Titanic-filmen.
Ja, men då så, ja.
När kom Titanic? 97?
Ja... Eller 98. Ja.
98, ja, nej, men då var det var väl precis innan då.
Vi hade en kille i våran årskurs på gymnasiet som var helt besatt av ubåtar. Han kunde rabbla alltså liksom bara allting om olika ubåtar. Och man tänker bara, vilken weird grej att bli besatt av liksom. Alltså, men det finns såna människor som blir liksom, de har sin grej.
Mm.
Som de latchar fast vid. Och det är deras liksom intresse och passion resten av livet.
Ja, men så kan det vara. Men samtidigt så att det är, man tycker att det är udda för att ubåt är ett ovanligt ämne.
Ja men
för det är liksom exakt. Ett barn och
det är inte så att, menar, liksom alla ungar är typ besatta av dinosaurier. Liksom. Eller alla ska jag inte säga. Men det är en väldigt liksom vanlig grej för unga att bli så här väldigt intresserad av. Eller typ bilar eller... Vad det nu kan vara. Min kusin, för han var det grävmaskiner. Det var liksom det bästa han visste.
Min brorson älskar ju lite äldre rock. Alltså typ Kiss och Queen. Den är också spännande. Han är liksom 10.
Ja, men bra musik är bra musik. Herregud. Nej, Kiss är inte ett jättefan av, men Queen är ju fan.
Ja, absolut. Jag håller med. Jag tycker att det är så himla roligt att han har fått liksom ganska så mycket influenser från både sin morfar och sin farfar och pappa. Liksom att det ändå har blivit lite äldre musik som han har fastnat för.
Jag skulle säga, min kusin som jag just nämnde, han spelar dragspel.
Grävmaskinsmannen.
Ja. Och är riktigt duktig på dragspel, och hans favoritband i världen är Kraftwerk. Så man säger typ att han gillar Queen, det känns inte jätte jättekonstigt när man i jämförelse.
Jag visade honom
den videon för We Are The Robots på skoj skull, för att den var liksom en sån här rolig grej på Hamsterpaj. Kolla det här bandet liksom.
We Are The Robots.
Dum, 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 dum. Och han bara, det här är ju fan asbra. Jag gick och såg dem i många gånger som helst live.
Ja, det är roligt. Jag vet inte om jag har haft så udda intressen. Så.
Nej, jag har varit ganska normal. Alltså jag...
Inte jag.
Men så är man intresserad av typ alla andra ungar också varit intresserade av. Liksom, så att okej, men nu samlar man på Pokémon-kort och man samlar på Go-Go.
Och jag var aldrig
och sen...
först med någonting. Liksom. Jag var inte den första i våran klass som upptäckte Pokémon.
Nej, vi arbetade klassfamiljen när vi inte hade råd. Fick vänta på någon annan unge skulle dra med sig skräpet.
Ja, men alltså, jag var ju precis som ni. Jag skämtade bara.
Ja, åt grus och samlade på stenar.
Ja, kanske inte riktigt till den nivån.
Amanda kom där, jag var precis som alla andra och sitta och slicka på lim. Jag skojar bara, jag vet inte om det har gjort, men det hade varit kul.
Jag hängde liksom också på sådana flugor när någon annan liksom drog upp det. Det var ju inte precis som att man var först på bollen typ någon gång egentligen. Men däremot så har jag ju spelat bowling, och det är ju faktiskt inte jättevanligt när man är i den åldern. Liksom. Många tänker ju att det är väldigt mycket en gubbsport. Sen så har det ju liksom
inte som
en mycket
golf,
större
men ändå
bredd
liksom...
än vad man tror.
Ja. Det är inte lika
bowling har ju inte fått lika
typ
mycket rampljus.
Bull tänker jag. Det är riktigt så här pensionärssport. Liksom. Men bowling
kul,
är... Jag tror, alla jag känner har ju spelat bowling någon gång då och då. Men du är nog den enda jag känner som faktiskt liksom har varit seriös. Och haft matcher och grejer.
Ja. Alltså man hör ju mer och mer folk ändå som säger att jag känner någon som också har spelat bowling eller liknande. Men när jag var liten så kändes det ändå som att det var alltså, relativt ovanligt. Och sen så bodde jag ju i en liten stad också, så det hjälper kanske inte så jättemycket. Nu har Alingsås expanderat ganska så mycket och börjat växa ut väldigt mycket mot Göteborg. Så jag tror liksom att det gör en väldigt stor skillnad liksom i hur staden lever upp. Och hur saker hänger ihop mycket mer idag. Och naturligtvis med sociala medier och så, man kan ha koll på folk mycket mer. Men det kändes väldigt nischat när man var liksom 10 år och började med det.
Men bowling är väl också en typisk 80-talsgrej också, när folk liksom hade egna klot och grejer.
Det är mycket möjligt.
För att det är inte så vanligt idag liksom att du som så här hobbyist köper ett eget bowlingklot och tar med till bowlingbanan.
Nej, alltså, det är ju dyrt.
Nej.
Ja.
Att köpa ett bowlingklot som är high performance till exempel kostar ju 2 500-3 000.
Ja, som min collector's edition till Elden Ring.
Och där kan vi börja prata om expansionen.
Jag bara tänkte att, så att det var så dyrt. Jag bara sa, det kostar som min Mesmer-staty.
Jag vill bara påpeka också att Jimmy, du är den enda snubben jag någonsin kommit i kontakt med som har tävlat i trav.
Mm.
Jag känner hur många tjejer som helst som hållit på med hästar och grejer.
Ja, men det är...
Inklusive jag själv.
Det har alltid varit en, liksom typ... något som har stuckit ut för min egen del, att jag har liksom hållit på med hästar.
Ja. Jag tycker inte det sticker ut så mycket att du håller på med hästar. Jag tycker mest att det sticker ut att du håller på med ponnytrav. För det är ju ännu mer nischat.
Ja, fast fuck. Ja, jo, det är det ju. Men det
också
var...
när man vet hur lång du är, då är det väldigt svårt att föreställa sig så Jimmy Seppelsten 2 meter lång, sittandes bakom en
Men jag har ju inte
pony.
Alltid varit 2 meter lång.
Har du inte det?
Men,
jag tycker att det här känns som fake news.
Han föddes 2 meter lång.
Ja, precis. Det var en jobbig förlossning.
Ja,
tog 3 år. Nej, precis. Jag har hållit på med ponytrav och hästar i allmänhet. Så att, ja, men det är inte heller vanligt. Så att man, det var alltid jobbigt när man typ så här hade tjejkompisar i stallet och sånt, och så hände någonting och så började de gråta för att de inte var vana, och man var så här, vad gör jag nu? Man var typ liten och man var så här, bara, ja men det var typ, man kände sig så besvärad, för man var så här, bara okej, det här som hände nyss var inte så farligt, du vet.
Låter så himla empatilöst.
Jag vet inte, låter jätteempatilöst.
Men det är exempel, själv, är det typ att hästen typ sket på henne, eller att hon blir biten, eller?
Nej, alltså, det är ju värre om man blir biten, men det är typ så här, hästen kan göra någonting som är, men så kanske man inte helt förväntar sig, som inte egentligen är farligt, men om du inte är van så är, kan det vara att du blir rädd och därför börjar gråta. Du vet, som barn gör. De gråter när de blir rädda.
Att man trillar av en häst kanske.
Ja, fast det kan ju faktiskt vara allvarligt. Så det är liksom, ibland händer liksom mindre saker som man liksom bara säger, okej. Okay. Och sen så, till det också, mina föräldrar har varit ganska hårda på den grejen, att det är liksom att du blir inte ledsen, utan det är bara morska upp sig och sen gå vidare. Och när man är liten så kanske man liksom har lite samma tänk. Ja, det där var ju inte det värsta som kunde hända, men nu gråter Stina. Så det är lite jobbigt.
Alltså, första och sista gången jag satt på en häst, så var jag med och min klasskompis väldigt kära vän Sanna, som hade hästar. Eller hon hade en häst i ett stall. Och hon sa att hoppa upp. Och jag bara, men du har inte ens en sadel på. Du kan sitta barbacka. Jag bara, måste jag? Ja, du måste. Och så satt jag, och hon bara, jag lovar, vi kommer bara gå långsamt. Och jag bara, okej, för jag vet inte hur man håller i sig. Det fanns liksom inget att hålla i, förutom typ manen då, liksom. Mm. Så jag satte mig där på ryggen och bara, snäll hästapolle, liksom. Och så började hon gå, och så plötsligt började hon jogga. Så att hästen tror, och jag bara trilla av, flög rätt ner i gruset och bara plockade liksom grus ur handen i typ 2 timmar.
Jag kan se det framför mig, hur du så här långsamt, alltså, sakteliga glider av hästen och så bara...
Ja, men jag liksom, då, när jag väl började glida av, så det fanns inget att hålla i sig. Och jag tänker inte liksom hänga i manen på hästen. Det känns som att det har gjort ont på den.
Jag har haft några sådana snygga avtrillningar också, eller mer eller mindre snygga. En var faktiskt ganska så hemskt. Det kunde ha blivit väldigt allvarligt, för att det var en ponny som var väldigt ung när den kom till ridskolan, men den hade också förmodligen blivit rätt illa behandlad tidigare, så att den var liksom väldigt känslig för hur man berörde den till exempel, och man fick liksom inte röra den nära rumpan helst. Han var väldigt känslig i allmänhet, och jag var första skötare på honom, vilket betyder att jag tog hand om honom väldigt mycket. Jag tyckte också om honom väldigt mycket. Han var en jättefin häst, jätterolig att rida och så väldigt energisk, men lite harig och alltså väldigt känslig. Och ofta så behövde någon hålla i honom när man skulle sitta upp för säkerhets skull, för att jag var fortfarande ganska ung då, och skulle man justera stigbyglarna till exempel på sadeln, så ville man liksom inte att han skulle typ tassa iväg med en, för att han kunde bli skrämd av någonting eller sådär. Men då var det i alla fall en mamma till något annat barn som skulle hålla i honom. Och sen så släppte hon bara honom samtidigt som jag höll på att pilla med stigbygeln. Han blev rädd och började skena iväg i manegen. Jag trillade av, hängde i stigbygeln bakom hästen och släpades ett halvt varv innan jag liksom tappade stigbygeln. Alltså mer blå ut än mitt vanliga bleka jag liksom. Så det var ju lite farligt. Och sen så red jag också på en shetlandsponny när jag var lite mindre, som bockade av mig på ett hinder. Sen hoppade han över hindret själv och sprang ett ärevarv, den lilla skithålan.
Är det bättre? Fick jag bara komma att tänka på en viss scen i Furiosa. Som jag inte tänker spoila om, för att någon lyssnar inte har sett
det. Jag vet precis vilken du menar.
Men jag, Jimmy, du är klar med Elden Ring-expansionen.
Yes. Jag som sa förra veckan, jag vet inte om jag kommer klara det här. Och nu är jag klar. Vilket var väldigt, alltså väldigt skönt. Jag vet ju att det är många som har sagt att det här delset är väldigt svårt. Och jag tänker mig att det är nog svårast för dem som inte använder summons eller multiplayer-hjälp, utan vill liksom köra det själv, som typ de gjorde med typ Dark Souls. För att jag har egentligen, den enda bossen jag på riktigt haft problem med är den sista. Och det var det jag så kände igår. Eller jag kom dit redan i lördags och var så här, okej, jag kanske blir klar med det här idag. För nu har jag kommit till sista bossen. Och jag blev först klar liksom någon gång på typ söndag kväll. Efter att liksom försökt. Ja, men det tog säkert 8 timmar från att jag kom till bossen tills att jag hade klarat den.
Gråt och tandagnissa.
Ja, men det var, för att jag var så, alltså första gången jag kom till bossen så fick jag ändå ner över halva livet. Och sen var jag väldigt nära, väldigt länge, med hjälp då. Och sen är det ju lite jobbigt så här med, för att man märker också att det är här också folk har haft mest problem med, för att när man kör samman på någon som ska hjälpa en i multiplayer, du kan liksom inte så här, och här är typ 3 stycken gula märken, nu väljer vi och vrakar vi efter någon som vi tror ser bäst ut, utan det är bara att knycka den första och hoppas att den personen är bra. Och problemet var ju oftast att man måste få bossen, antingen får man vara själv den som kör aggro medan den andra liksom pumla på honom. Liksom. Eller så får man liksom hoppas att den andra är tillräckligt bra och jag kan stå någon annanstans och inte dö.
Bara låt han göra allt jobb.
Ja, men typ. Det var typ så jag klarade Malenia. 2 stycken summons.
Och älskar sen den memen som delades i våran grupp om Mimic Tear.
Ja, precis. Alltså, när man Mimic Tear bär den. Det är så jag har klarat mycket grejer också. Mimic Tear är liksom ace, men på sista bossen så var Mimic Tear inte så bra för att jag kan inte vara tillräckligt uppe i bossens face, och om Mimic Tear märker att man inte gör så mycket på bossen, då bara så här, nej men då ska inte jag heller göra så mycket. Så den bara springer efter bossen medan bossen aggrar mot mig. Och i DLC så tycker jag att bossarna är så att så fort du som spelare börjar slå på bossen, då får du typ aggro direkt. Så att det är mycket svårare för en summons att ta den uppmärksamheten. Vilket gör också att det är mycket svårare, det blir väldigt lite andrum. Men jag liksom började, ja, jag letade upp alla de här Scatter Tree Fragments. Man säger inte Scatter Tree, utan det är Shadow Tree Fragments, för att Scadu är en gammal stavning på Shadow. Så jag letade upp alla dem så att liksom hade max liksom styrka och max liksom fysisk tålighet. Och sen fick jag bygga om hela min bild. Jag kunde liksom inte köra med det jag har kört från grundspelet, utan det var liksom bara så att jag behöver hitta en bild som funkar för mig, och då är det är en ny vapentyp för DLC där du har en sköld som fungerar också som ett, ja men den fungerar nästan som ett spjut också. Ja, precis. Så man kan tvåhanda den, och sen kan du lägga på en spell på den som gör att du negatar ännu mer damage. Så att jag, inte nog med att jag kunde hålla uppe skölden hela tiden och slå på bossen samtidigt utan att ta skada. Utan det enda jag fick liksom hålla då var, jag måste hålla koll på min stamina. Och sen så, jag tål fysisk skada, men så fort det kommer in element i det så tar jag skada. Så att det var det liksom man fick hålla liksom koll på. Men jag var inte tillräckligt bra för att kunna liksom undvika bossens attacker så ofta som krävdes, och sen kanske få in ett slag och sen fortsätta liksom dodge. Så att jag behöver liksom kunna göra skada och tåla mycket för att kunna ta den. Och så ser jag inte, så spelar alla från Software-spel. Jag vet att jag kommer inte bli tillräckligt bra för att kunna liksom dodga saker. Jag måste tåla stryk och jag måste ge mycket skada. Det är så jag klarar det. Och då var vi 2 pers med typ samma bild. Så att vi avlöste i princip varandra med att okej, men nu är min stämning så att jag måste backa av. Och då börjar bossen agra på den andra som också står och slår på honom. Och sen så när jag är uppe min stämning, då börjar jag in och slå. Så tog jag den till slut.
Så här, nu när du nämnde sköldar så fick du mig tänka på en grej, för att jag har spelat Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 och Elden Ring utan att bry mig om att kolla. Vad är poängen med att uppgradera sköldar, har jag alltid tänkt. För du kan uppgradera sköldar precis som du uppgraderar vilket annat vapen som helst. Så jag googlar detta. Och då framkommer det att ju högre levlad en sköld är, desto mindre stamina förlorar du när du blockar skada. Vilket jag inte hade. Alltså, jag hade ingen aning. Ja, för jag har ju bara använt sköldar för att parera i princip.
Ja, men sen tror jag också att du uppgraderar sköld är väl också så att de blir väl lite starkare också, så att du inte, liksom det är ingen bleed damage. genomslaget.
Jag vet inte ifall liksom damage negation påverkas, men stamina negation påverkas.
Mm.
Vet jag. Och nu är jag bara, ja. Okej, okay, jag borde ha uppgraderat mina sköldar när jag körde med sköldar. Nu kör jag inte med sköld för att jag...
Badass.
Vad sa du?
Jag är badass.
Nej, men jag förlitar mig så mycket på spells och grejer.
Ja, just det, du kör med magiker.
Ja, och jag kan inte equippa sköld utan att bli för tung.
Ja, sista bossen kan bli jobbig för dig.
Hela den expansionen är jobbig för mig. Det senaste är ju det nu, för att jag märkte att gud, jag hittar liksom massa nya vapen och liksom ingen av dem, alla är typ dex build eller liksom dex favored. Och just nu kör jag på strength. Jag hittade en jättestor klubba typ. Men den är också så jävla tung att jag inte kan röra mig med den i princip. Men bara för att liksom se då, okej, ja, men för att ens se potentialen i de här nya vapnen så kommer jag behöva uppgradera dem. Så att det jag gjorde är att senaste spelet är att jag sprang runt och plockade alla de här bell bearings i grundspelet, så att jag kan liksom köpa hur många sådana här stenar jag vill. Och just nu så jag hittade två så här twin axes typ. Som har ganska coolt moveset som jag experimenterar med just nu. Men alltså jag har inte kommit långt alls. Jag tror jag har hittat fyra sådana Shadow Tree.
Uppgraderingar.
Ja.
Och
som jag förstår ska finnas det 50. 20,
ja, 50 stycken. Totalt 20 levlar då.
Ja. Jävlar. Det är stort.
Men det är riktigt bra.
Ja, jag är med. Alltså, jag tycker också det är skitbra. Det är bara att jag har varit alldeles för distraherad av Destiny det senaste.
Men en sak jag typ kritiserade spelet för när det kom ut då, för 2 år sedan. Är det 2 år sedan? 3 år sedan?
2 år sedan.
2 år sedan. Det var ju just det liksom, att de liksom skapar den här stora världen och jag ville liksom inte utforska den på grund av att det är för svårt. Du vet, att jag tycker att det är jobbigt att liksom leta mig ut och kolla efter saker, för att tänk om jag träffar något som är starkare med och så dör jag, så är det jobbigt liksom. och det är liksom en del av spelet, men det är liksom så att, då minns jag att jag jämförde det med Zelda. Liksom Zelda är det lugnt att, liksom, att utforska överallt, för att det är liksom inte livsfarligt i Zelda.
Ja, fram tills du kommer till en Lionel eller någonting.
Ja, precis, men då är det liksom, det är väldigt specifika liksom delar, medan i Elden Ring praktiskt taget är allt livsfarligt. Men det, ju längre in i spelen kommer så släpper ju det. Eftersom du blir starkare och de tidiga områdena blir ju inte farliga sen och du lär dig allting sånt här. Och det tänkte jag på nu när det kom till den här expansionen då, för att jag märkte sen när jag satt i lördags liksom och betade av det sista innan jag skulle gå sista bossen, då var det så här att fan, det är jävligt nice att bara utforska. För att jag hoppade också mellan den gamla och nya kartan, alltså originalvärlden då, bara för att jag behövde hämta vissa grejer och hämta vissa talismaner och sånt som jag hade missat tidigare för att kunna göra den bilden jag skulle göra. Och så hittade jag liksom typ nya såna här, vad heter de, ljusen som man sparar vid.
Graces.
Ja, liksom graces. Bara så här fanns en grace. Jag har liksom vandrat på den här leden hur många som helst, så jag bara missar den här gracen liksom. Och liksom hittar nya, helt plötsligt såhär, ja, men där är en ny dungeon som jag bara gick in i, jag kan väl lika bara ta den samtidigt. Så, och bara upptäcka hur jäkla nice det är att utforska världen också nu när man liksom kan systemen och är så pass stark att det är liksom inte, alltså du är liksom inte på liv och död överallt du går. Liksom, visst, klantar du dig så kan ju liksom ett litet skelettfiende döda dig såklart, men det är inte som att det är liksom man får springa för sitt liv. Och samtidigt när man var då, för att världen i expansionen är ju liksom, det finns svåra fiender, men många av fienderna är ju inte svåra heller för dig om du är liksom den level du behöver vara när du kommer in till DLC. Så därför har det varit riktigt trevligt att bara rida runt och kolla och titta liksom. Och det är liksom, ja, det är värt. Alltså, ja, vad ska du säga?
Det är ju en av de stora tjusningarna med Elden Ring överlag, tycker jag, är bara hur rolig världen är att utforska. Och det är så mycket cool skit som gömmer sig någonstans som spelet inte aktivt tvingar ut dig mot.
Mm.
Det är en väldigt, liksom, det är en väldigt organisk upptäcktsresa du är på. Som vi har pratat så många gånger om spel, open world-spel som låter spelaren vara den som liksom tågar på för egen maskin, snarare att man jagar liksom checkpoints och grejer på en lista hela tiden. Mm. Elden Ring är ett sånt spel, Dragon's Dogma nu senast, och Breath of the Wild och de här spelen. Och givetvis så kommer man liksom till ställen bara, jävlar, här landar det en drake liksom. Bara, den tar inte jag nu.
nej, precis. Man måste bara, fuck.
Men Elden Ring tvingar dig väldigt sällan att hänge dig till någonting också. Liksom att ifall du märker att oj, här har vi ett stort jävla poison swamp med en boss i. Eller du kan nästan alltid bara fly. Ta dig ifrån den situationen. Och sen liksom alltså, rädslan för att liksom dö på någonting. Jag menar, vad är det du spelar? Man dör hela tiden.
Ja, visst. Men alltså det är så att också expansionen, så att dö här är ju inte lika farligt som... Alltså det värsta är ju dö i början av spelet. När liksom varje rune är kritisk för att du ska klara dig. Men alltså i expansionen så är egentligen runes här är ju bara valuta till att kunna köpa typ saker. Alltså om du behöver ha fler stenar för att kunna uppgradera vapen eller någonting sånt, om du inte är nöjd med det du redan har.
Mm. Ja, och när jag förlorade 100 000, det var nästan en halv level.
Ja, men precis. Men det är liksom... Det gör ingenting för att... Det går ganska fort att få upp den volymen. Och sen så här är ju också Shadow Tree-fragmenten det viktigaste för att du ska kunna levla upp. Och de förlorar du inte när du dör. Så att det är liksom, det blir mycket mer statisk grej där. Så då kan du liksom vara mer i ro och utforska. Även om man såklart kommer till situationer där man säger att nu är det länge sedan jag hittade en Grace och här kommer ett jävla as till monster. Jag hade ju skitproblem med en fiende som heter Fire Knights, som är alltså... De kom väl typ i mitten av expansionen, kan man nästan säga, i progressionen. Och de är väldigt starka. Och de har väldigt jobbiga attacker. Och liksom du kan möta flera sådana på rad. Och då blir jag bara såhär, nu är det jobbigt. Sen uppgraderar jag ett annat vapen som jag hittar ett bra sätt att ta dem på. Utan problem.
Den jag haft mest problem med är... inte Mesmer, men en invader som slåss för Mesmer, antar jag. Ganska tidigt i expansionen, han dyker upp och har typ eldattacker eller någonting. Och han tog jag alltså... Jag dog säkert 13-14 gånger.
Mm.
Och William satt bredvid mig och bara, nästa gång tar du honom. Försök.
Ja, det är bra. Ja. Nej, men riktigt bra expansion. Jag är väldigt nyfiken på vad From Software ska göra härnäst.
Vad hade du velat se?
Och jag vet inte, det är det jag inte vet.
Jag såg en så här omröstning på Twitter idag, liksom bara, vad vill du se härnäst? Det är typ Sekiro 2, Bloodborne 2, Armored Core 7 eller ett nytt IP. Och jag tryckte nytt IP.
Mm.
Och de flesta hade svarat nytt IP också. Men oavsett så är jag liksom öppen för det. Alltså ifall det visar sig att deras nästa spel är Sekiro 2, ja då... Let's go.
Ja, absolut.
Jag älskar Sekiro.
Jag hade gärna velat se dem göra ett skräckspel.
Ja.
Liksom så att du behöver...
Ja,
det behöver inte vara en Souls-like. Det kan vara en annan typ av spel. Och sen skräck, det hade varit spännande att se dem göra. För att deras spel har ju väldigt stora skräckinfluenser. Alltså Bloodborne framförallt. Men även liksom i Demon's Souls och Elden Ring och Dark Souls så finns det ju... Mm. skräckgrej. Jag tror Sekiro är nog det spel som är minst skräcklikt som jag har spelat av dem.
Ja, Armored Core.
Ja, Armored Core. Ah, okej, precis. Armored Core kan man säga att det är inte ett dugg skräck.
Men jag förstår vad jag menar. Jag tror inte vi någonsin kommer få Bloodborne 2.
Nej, men det är så att Sony äger väl fortfarande IP:et, va? Och då måste de göra det för Sony. Så att då är det liksom så att Efter succén med Elden Ring ska de då begränsa sig till att släppa någonting bara på PlayStation och möjligtvis PC.
Alltså om Bloodborne 2 hade kommit så förmodar jag liksom att det hade blivit en PC och PlayStation-titel i så fall. Mm. Och det hade ju hjälpt lite, men det är ändå Jag vet inte hur många av dem, var 25 miljoner exemplar som Elden Ring har sålt, som har sålts på Xbox. Så hur mycket är det de hade lämnat på bordet liksom?
Ja, jag skulle faktiskt inte kunna tänka mig att det, alltså att Xbox, alltså det största andelen finns nog på PC och PlayStation.
Ja, utan tvekan, men liksom är det en liksom en summa som lätt går att lämna på bordet, som sagt, med typ Sony support, eller är det ändå liksom en om vi säger typ om 5 miljoner av de 25 miljonerna såldes på Xbox, så är det ändå liksom någonting.
Ja, det är ändå 5 miljoner. Och sen vet man, men de kanske inte vill begränsa sig heller, varför ska Sony finansiera deras nästa spel liksom, när jag tror att de klarar sig. Alltså, sen så är det inte Bandai Namco som äger dem, varför skulle de vilja låna ut deras studier? I så fall skulle ju Sony behöva betala en rejäl summa för att liksom låsa fast dem, tror jag.
Ja, nej. Efter som sagt, den här massiva succén som är Elden Ring, så tror jag att de har nog inte velat gifta sig med en plattform.
Nej. Men det är väldigt, alltså jag får lite så här blodad tand. Jag bara, nu ska jag vilja typ sätta mig med Dark Souls, som jag bara spelar några timmar av det. Och jag inte spelar varken tvåan eller trean.
Demon's Souls har du spelat, remaken?
Ja, jag spelar remaken på PlayStation. Det var där jag blev liksom typ tillbakaslungad i typ 10 timmar, för att en jävel dödade mig precis innan ett bossrum, som gjorde att det blev dark state i den världen, och det bara, fuck me, allt blir mycket svårare. Det är också så tydligt från software-grejen, bara, gud vad dålig du är här, nu blir det ännu svårare.
De har rört sig bort från det lite, för jag tycker Elden Ring är ändå rätt förlåtande jämfört med Demon's Souls.
Oh, gud, ja.
Bara en sån sak som hur mycket tid man spenderade i Demon's Souls bara för att springa tillbaka till bossen man vill försöka igen på. Det gör man mycket mindre av i Elden Ring, tack vare liksom inte bara bättre placerade liksom Sites of Grace, utan också de här Stake of America. Det är bara många sådana quality of life-grejer de har introducerat, utan att för den saken skulle göra spelen lättare för det. Det är bara att man skalar av det där bullshitet liksom.
Liksom, varför ska du behöva slå igenom det samma 15 fiender för att komma till bossen? Liksom?
Ja. Demon's Souls tyckte jag var bra, men inte i närheten lika bra som det senare spel. Dark Souls Remastered, alltså man känner liksom, för det var först med Remastered som jag faktiskt tog mig igenom hela det spelet. Och det är också ganska oförlåtande liksom, du springer runt som ett russin liksom, ifall du inte använder de här Humanity. Jag kommer inte ihåg exakt, för The Demon's Souls är att du måste använda föremål för att liksom bli levande igen, och då får du hela din health bar. Annars går du runt med halva.
Ja.
De hade en liknande grej i Dark Souls. Det såg annorlunda ut, men det var liksom by design samma princip. Liksom att ifall du dör, så okej, nu är du typ en rutten zombie. Liksom. Men den världen är också betydligt mer intressant att utforska än vad Demon's Souls är. Tvåan har jag inte tagit mig igenom, och jag tycker inte att det är lika bra som de andra spelen. Jag vet inte vad jag tycker om det kontra Demon's Souls. Kanske borde återbesöka det spelet, ge det en ny chans, för att jag spelade det efter Bloodborne, för att då var det så här, efter Bloodborne så var jag liksom bara, som du sa, jag har fått blodad tand, det här är liksom min favoritgrej i världen just nu, jag har fattat vad det handlar om. Jag måste spela mer, och då var vid det läget så fanns, det enda som fanns på PS4 vid det laget var Dark Souls 2 Scholars of the First Sin. För att Dark Souls 1 Remastered hade inte kommit än, och Dark Souls 3 hade inte kommit än. Men det, tvåan är, det är annorlunda för att det är inte regisserat av Miyazaki. Och det märks. Mm. Och sen trean tror jag det hade gillat för att det är det känns ungefär som Elden Ring och Bloodborne.
Mm.
Medan de tidigare spelen har liksom en viss klankig, liksom styltig känsla i allting man gör. Som, bara en sån grej som i Dark Souls 1, jag för mig även i Dark Souls 2, att du kan inte rulla diagonalt framåt. Du kan bara rulla vänster, höger, fram och bak när du är liksom locked on.
Aha.
Så att... men ja, du borde absolut spela de andra spelen. Jag vet att du har hela tiden sagt att ja, jag ska spela med Robin, men det kommer aldrig hända.
Jag vet, det kommer aldrig hända. Jag ska spela med Robin, så att jag äger alla tre spelen också.
Ja.
Vi får se.
Jag kan spela det med dig.
Oj, oj. Blir det svårt att säga nej?
Men ja, nej, men det är alltså för att jag tror du hade gillat dem. Du har också, du har lättare än, jag tror att den genomsnittliga spelaren att gå tillbaka till äldre grejer och ändå finna uppskattning och se typ som sånt som grej som att både du och jag hade inte spelat original Final Fantasy 7.
Nej, precis.
För liksom bara until very recently. Och du kunde ta det igenom och jag bara, jag kan inte. Där det är för gammalt och bara fult och det är alltid så här, liksom när man går tillbaka till något, särskilt liksom i spel. Men det är inte riktigt samma sak med film. Jag kan gå tillbaka och se en film från 50-talet liksom.
Ja, men det är bara för att det kräver inte så mycket förutom att du har fungerande ögon liksom att se på film. Nej. Med tanke med, liksom, med spel kan det vara verkligen så här, man bara, det här känns ju inte bra att spela och det här har gjort så mycket bättre nu sen dess. Liksom, så att ja. Det, men jag tänker så här, att ett spel som Final Fantasy är lättare tycker jag att spela än till exempel man har kört ett actionspel som känns väldigt stelt och klumpigt liksom.
Jo, ja, alltså, ja, absolut. Men anledningen till att jag inte tog mig igenom Final Fantasy 7 var inte för att jag tyckte det var svårt.
Nej. Men liksom så här, det, liksom, på spelmässigt plan så är det lättare att liksom ta sig an någonting som är så här, att men här är bara turordningsbaserade strider och det här systemet hade kunnat göras idag utan problem och ingen hade tyckt det var konstigt. Men jag körde ganska många Final Fantasy där. Jag körde Final Fantasy 7, jag körde Final Fantasy 10, jag körde Final Fantasy 12. Typ på rad. Nästan.
Ja. Vet du vad? Du borde spela Dark Souls med Amanda. Amanda. Du, alltså ni kan... Du kan påbörja din FromSoft-resa och Jimmy kan fylla i de luckor han har missat.
Men problemet är bara att jag behöver ju ha någon som kan bära mig. Alltså jag är inte tillräckligt bra på de här spelen för att inte behöva hjälp. Jag sätter väldigt mycket press på att Amanda ska klara den uppgiften.
Ja, men, så det enda ni gör är bara att den som har aggro bara springer och den andra slår i röven. Och när han byter aggro, det är så det funkar.
Ja. Och du hjälpte mig på Bloodborne.
Ja, lite grann.
Ja, lite grann. Du hjälpte mig ganska mycket i Bloodborne. För att jag hade ju spelat det en bit och sen så kom jag av det. Och sen du bara, men du måste klara det här. Så bara, nu ska vi gå hit för då kommer vi till den här grejen. Och så kommer vi här är en helt ny boss. Den här bossen är skitjobbig, den får du hjälp med och bladibla.
Okej, okay, jag missar inte.
Alltså, vi körde typ så här 5-6 bossar på rad, tror jag.
Ja, så kan det vara. Men jag sprang inte igenom hela spelet med dig.
Nej, det gjorde inte. Jag. Sista bossen tog jag själv och så.
Mm. Det är utmanande spel, men de är inte liksom omöjligt svåra. Det är liksom... Det finns så många olika mekaniska grejer typ, så, för att göra spelet mer lättsmält för dig. Som summons och som olika spells och olika builds. Och det ligger för då spelaren att upptäcka de olika grejerna. Men man kan liksom trivialiserar det mesta i de här spelen.
Mm. Men de är svåra.
Ja, alltså
det, jag skulle inte kunna säga liksom att det kommer undan med att säga att nej, de är inte så svåra, utan de är faktiskt väldigt svåra.
Nej, nej, alltså klart att de är svåra, men det, alltså Super Meat Boy är svårt. Jag skulle säga att Super Meat Boy är ett svårt spel. Celeste är ett svårt spel. Och jag menar, det finns många banor i Super Meat Boy och Celeste, de här extra banorna som jag aldrig kommer klara. För att jag bara orkat det.
Ja, oh, vi fan. Bandage Girl-banorna i Super Meat Boy, ja, alltså.
Helt orimliga.
Ja. Oh.
Men... och det skulle jag säga, jag känner inte att... From Software-spelen är inte orimliga. De är svåra och de kräver mycket av dig, men inte mer än vad spel gjorde på 80-talet, liksom.
Nej, men där de spelen typ spelar man
tre inte extra liv och sen tillbaka från början. Tänk om det var så i Dark Souls att dör du en gång, då är du tillbaka till character creation.
Det är lite... jobbigt. Du hade ju kunnat skapa den challengen för dig själv.
Ja, men det ser man ju folk göra också. Jag såg en snubbe som hade klarat Elden Ring utan att ta skada en enda gång, utan att levla upp en enda gång eller uppgradera sina vapen en enda gång. Alltså, och med en Guitar Hero-kontroll. Så liksom bara sådana här helt sinnessjuka. Så folk får hitta på liksom de mest idiotsvåra grejerna att göra bara för att liksom, för att göra det till en utmaning för sig själva.
Alltså, det var en ganska kul grej liksom när jag körde Summons då på sista bossen nu. Eller liksom kallade in en annan spelare för att jag behöver hjälp.
Mm.
Och många är liksom anammat den här karaktären Let Me Solo Her för Malenia. Och många heter såhär Let Me Solo Him, Let Me Shield You, du vet, sådana här jätteproffsiga namn. Och man tänker, oh, den där personen vill jag ha med mig så att den personen kan klara det åt mig. Kommer in, typ dö på en gång. Alltså den andra personen. Man bara säger, ja men kul. Du lämnar mig här, du tog ingen skada på bossen och bara för att jag använt multiplayer så betyder det också att bossen har mer HP.
Ja, precis. Och det är därför jag försöker undvika Summons. Inte för att jag tycker att...
Hur tycker du att jag ska klara mig mot detta?
Nej, jag brukar, för jag ser sådana här Gold Summon Signs, så brukar jag ignorera dem. Inte för att jag tycker att det är fuskigt eller för att det är liksom inte legitimt. Utan bara för att jag känner att de blir så stryktåliga.
Men får bossen även mer HP om det är liksom NPC:er man kallar in?
Ja.
Det visste inte jag. Så jag har ju kallat in dem för glatta livet. Och tycker att de har varit jättebra hjälp.
De tål mer.
Multiplayer.
Mimics eller så Ash Summon som inte påverkar bosshälsan.
Ja, jag med min ny liksom funna bild då, som gjorde att jag kunde ta sista bossen och var så himla duktig, så tänkte jag att jag ska hjälpa andra personer att göra samma sak.
Ja, det
gick bra för mig, inte någon annan.
Ja, okay.
För att typ, alltså jag tror jag var inne
för att
i typ
bara, jag höll mig borta från bossen.
Aha,
som precis. Vanligt.
Jag ska se hur de klarar sig, de var inte så duktiga. Nej, jag tänkte för att då spelar det ingen roll om man dör liksom, för att jag hjälper till så mycket jag kan då.
Ja.
Först jag hoppade in hos, då hann jag bara gå, jag liksom använde alla mina potions och buffs och allting, kommer in.
Ja, för de halverar ju det när du hoppar in för att hjälpa.
Ja, men det vet jag. Men jag använder mina grejer då, så jag buffar upp mig så att jag liksom kan gå in och tåla en del grejer medan den andra personen liksom försöker klara det. Och den första jag hoppar in hos, jag kommer alltså in genom dörren till bossen och den andra personen dör direkt. Alltså jag hann inte ens göra någonting och bara säga, fine. Sätter upp ett nytt sign, går in, går fram till bossen, jag börjar slå på den med min OP-sköld. Och så räcker det med att den andra personen slår en gång typ på hälen på bossen och den bara vänder sig och bara pff, död.
Mm.
Så att liksom majoriteten av gångerna så dog de så tidigt att jag hann liksom knappt göra någonting. Man bara... Jag var i alla fall inte lika hopplöst illa ute när jag kallade på hjälp. Jag höll min liv ganska länge. Jag kom majoriteten av gångerna absolut till liksom andra fasen.
Ja, för att du bara höll bossen på avstånd.
Yes. Men en grej som är väldigt bra med att köra multiplayer, det är att det, Det är så mycket lättare att få se vilka moves bossen gör när han inte gör dem i ditt face.
Ja.
För att bossarna är ofta så pass stora och det bara flashar med alla jävla färger och sprakande jävla explosioner. Att man bara, vad är det som händer? Så att typ när jag körde Mesmer till exempel, då körde jag multiplayer innan, bara så att jag fick se typ alla hans moves. Och sen tänkte jag, ja men nu testar jag själv en gång med min Mimic Tear bara, för att nu har jag liksom sett allt han kan göra. Och då tog jag honom. För då har inte nog med att jag klarar mig länge i multiplayer, men när jag hoppar in själv, då har han inte lika mycket liv heller. Så tänker jag att då kan jag klara det.
Det är det det handlar om. Alla de här spelen. Alltså det är bara att du liksom, du observerar bossen. Identifierar öppningar.
Ja, men många av bossarna i expansionen har fan typ noll öppningar. Alltså det är typ så här, man hoppar, slår. Och sen så bara, okej, hoppa, slå. Och sen bara hoppa. Det är liksom, jag kan ju gärna peta honom en tandpetare liksom. Men det är så tråkigt att observera bossen och bara liksom så här typ. Och jag är så dålig på att se sådana cues också, så det gör mig ännu mer irriterad. Men det var jättebra expansion. Jag är grymt. Musiken var också så jävla bra. Ja, de lyckades göra liksom ett mini Elden Ring som tog mig 30 timmar att ta igenom i Elden Ring. Så att, mycket, mycket bra.
Amanda, jag är övertygad att om det enda som hindrar dig från att spela de här spelen är för att du tror att du inte är bra nog, så det stämmer inte. Om det är så att det här är nog inte riktigt min typ av spel, jag är inte så intresserad av de här spelen, det är en annan sak. Men jag är övertygad om att du kan komma in i Dark Souls med rätt.
Så jäkla mycket Amanda hade svurit.
Men det är så, alltså ifall man är en sån som bara liksom, ifall jag dör mer än två gånger på en boss, då tröttnar jag, då vill inte jag spela längre. Då är det kanske inte din typ av spel. Men alltså vissa bossar liksom är bara, alltså Orphan of Koss i Bloodborne, jag dog säkert 50 gånger på honom. Men liksom varje gång så kände jag mig bara, men en gång till, och så en gång till, och en gång till. Till slut så sitter det, och den känslan liksom, där man bara typ, en stor vikt har lyfts för dina axlar, och du bara känner som att du är kung över världen.
Nästa boss här 20 minuter senare.
Som sätter sig på en.
De liksom burstsen av bara ren eufori, det är vad de här spelen handlar om, och man kommer inte till det utan att ha blivit liksom pumlad i en halvtimme innan.
Men ingen boss i DLC är fortfarande svårare än Malenia.
Det var skönt.
Och det är liksom så, och visst, det finns förmodligen en rad massa bild som hade varit bättre mot Malenia. Typ man använde Rivers of Blood innan den var nerfad, så man kunde typ köra med de vapnen eller det svärdet och sen en Mimic Tear, och så bara staggar man henne tills hon är död liksom.
Ja.
Det hade inte jag, för att det fanns en bugg som gjorde att jag inte kunde få River Blood, för jag dödade en annan boss innan. Så att jag var ju fast med mitt sopiga svärd och satt fast på henne i 2 veckor, och jag försökte alltså säkert 10 gånger varje kväll. Inget var så jobbigt här.
Nej, okej.
Okay. Så det är skönt. Men mycket bra. Amanda, du har byggt vägar.
Det har jag gjort. Det låter ju väldigt oglamoröst och...
Jag har dödat gudar, Amanda har byggt lite asfalt.
Ja, men precis. Jag har ju gått den lite mer pacifistiska vägen och spelat ett pusselspel som heter Please Fix the Road. Det är uppbyggt av små kvadrater som utgör liksom en helhet av en vy som man får se. Och på den så kan det vara till exempel skogsvägar eller vanliga motorvägar eller liknande som man då ska konstruera om. Så att den karaktären, det kan vara en bil eller en ko eller en hund eller liknande, ska kunna nå sitt mål. Och det här kan liksom också vara att man ska gå vattenvägen till exempel. Och ju längre in i spelet man kommer, desto svårare blir det naturligtvis. Och det kan vara olika vägar som korsar varandra. Och där i alla fall så får man naturligtvis en successiv stegring, att man då börjar med att få testa och bara vrida och vända på de här rutorna. Men det går liksom inte att göra precis som man vill hela tiden för att få alla de här kvadraterna på plats så som de ska vara, utan varje bana så har man ett visst antal drag på sig och de här dragen är förutbestämda. Så det kan liksom vara att första draget, där måste du spränga någonting. Och det kan vara att du ska göra 3 stycken sprängningar på rad.
Bara Amanda spränger kon och bara, nu jävlar, yes, kan du inte hitta ditt mål, din jäkla
nöt. Vad sa du att det hette?
Haha, nöt. Please fix the road.
Please fix the
road. Tror det finns på typ allting.
Jag tror att det gör det nu också. Jag har för mig att det fanns på PC bara från början, men nu finns det ju liksom på konsoler också. Och det släpptes bara för någon månad sedan dit. Så när Jimmy liksom gick igenom sin massiva önskelista på Xbox så bad jag honom stanna på ett spel som jag tyckte så jättemysigt ut och sa, det vill jag ha. Det kostar typ 60 kronor tror jag på PlayStation Store. Så det var ju liksom ingenting och jag tror ändå att jag spenderade mellan 10 och 15 timmar på det i alla fall.
Mm.
Det tog inte jättemånga dagar liksom att ta sig igenom det, men det är ganska klurigt och man verkligen måste tänka efter hur man ska göra de här dragen för att i och med att man inte kan så vrida och vända och testa sig fram i oändligheten så måste man ju verkligen testa vad som är rimligt och ibland så behöver man liksom också vrida stora sjok av kvadrater så det är liksom inte alltid att du behöver bara flytta en, utan det kan vara att du ska byta plats på 2 kvadrater. Du ska höja upp dem så att det blir liksom till en högre nivå. Du kanske bara ska ta bort dem genom att spränga dem. Det kan vara att du ska vända en L-formation eller liknande. Så det är väldigt klurigt och det tar ganska mycket av en tankeverksamhet som man liksom då måste ha med sig när man sätter sig i en spelsession. Någon gång så kände jag liksom efter ett tag, bara, nu börjar jag bli lite trött. Jag kommer verkligen ingenstans. Så då var jag liksom tvungen att bara gå ifrån en liten stund och sen när man kommer tillbaka så brukar det ofta liksom falla på plats lite mer naturligt för att man liksom inte har stirrat sig blind på lösningen som oftast finns liksom rakt under näsan på en. Men som sagt, det var en väldigt trevlig upplevelse. Det är liksom inget banbrytande på något sätt, men det var ändå liksom väldigt trivsamt och jag tror att de första 150 banorna av 160 eller någonting så finns det också ledtrådar. Så att man kan på olika sätt då vägledas fram. Så om man känner liksom att fasen, det här är alltså för svårt, jag vet inte var jag ska börja för någonstans, så kan man ta en ledtråd. Det kan vara olika många ledtrådar per bana. Så då trycker man liksom bara på typ L2 eller någonting och så kommer den här hinten som då spelas upp automatiskt. Och då sparas också den såvida inte man laddar om banan. Så då har man liksom ett utgångsläge som är ett steg framåt så att säga. Så då raderas det draget för en.
Det är ganska kul typ. Ja, vad ska jag säga, Oliver?
Nej, förlåt. Jag sitter och kollar på gameplay på spelet här nu medan du pratar om det och det som slår mig mest är hur fint det är, alltså på ett liksom på estetiskt plan. För när man beskriver det som att du har liksom en massa rutor som, med olika vägar och grejer som du ska placera ut så föreställer man sig någonting som ser väldigt basic ut, men de har gjort väldigt mycket bara rent estetiskt för att få det att se väldigt tilltalande ut. Bara en sån grej hur spelet transitionerar från en bana till en annan. Och liksom hittills har jag liksom inte sett samma animation 2 gånger. Det är som att ena gången när man har klarat en bana så vänds den typ upp och ner och så blir det liksom en helt ny bana med liksom ny ljussättning och nya färger och grejer. Nästa gång så blir den små långa strippar som sedan materialiseras till att bli en ny bana. Nästa gång så liksom virvlar den ihop sig och bara väldigt kreativa animationer bara som egentligen man inte hade behövt göra för ett sånt här spel, men de har gjort det ändå för att det blir det där lilla extra liksom i presentationen för spelet.
Mm.
Ja, men precis. Det är lite som när man animerar sina texter i en PowerPoint-presentation. Det ser lite trevligare ut.
Ja, precis. Ja, exakt.
Jag absolut hatar animationer i PowerPoint.
Nej, men alltså, som sagt, jag tycker också att det är väldigt trevlig estetik. Alltså det ser ju väldigt mysigt ut. Det ser ju ändå relativt minimalistiskt ut.
Mm, det är typ low poly.
det är liksom en mysig värld. Det varierar liksom mellan där, olika skogsmiljöer eller industriområden eller någon form av vinterby i stort sett. Så man får liksom lite olika smak på den här världen i alla fall. Och jag tycker att gillar man pusselspel så borde man definitivt texta det. Och det är ju liksom inte heller dyrt på något vis. Så
nej, känner man liksom spänn, att... eller vad det var det så?
Ja.
Ja, nej, det var ju det som fångade mig också. Det var ju liksom hur det såg ut. Jag såg typ i... Det var någon tråd på Twitter liksom. Jag såg att någon hade typ tipsat om ett spel som kom på konsol typ i dagarna. Och då bara, åh. Så det är därför jag satte det på min önskelista.
Mm, det gjorde du rätt i. Mm. Och sen så tog jag det.
Ja, precis. Det är ju nedladdat på min Xbox. Jag har bara inte köpt den. Men det är ganska kul att liksom föra, alltså det är ganska kul med pusselspel där man liksom ska ta en grej från liksom punkt A till punkt B genom att typ ändra sånt på banan. För jag spelade ju faktiskt Humanity för några veckor sedan, typ i samband med E3. Och det kom ju till PlayStation VR 2 och PlayStation 5 förra sommaren, tror jag.
Ja.
Och nu kom det till Xbox och på Game Pass. Jag passar på att spela det där. Och där är det lite liknande man ska göra, utan du spelar som en liten hund som ska föra människor från punkt A till punkt B.
Du ska valla Jon.
Ja, men i princip. Och då är inte de här människorna går ju typ som ett rutnät. Så det du gör som hunden är att du sätter ut liksom vägmärken som de ska gå efter. Så typ, ja, men när de kommer till den här punkten så ska de gå till vänster. Och kommer de till den här punkten så ska de gå uppåt och lite sånt. Och sen så under spelets gång så får du också liksom fler förmågor och lite olika typer av förmågor och sånt, men liksom basic är verkligen ta dem från punkt A till B och genom att sätta ut de här märkena. Och det som är så, tycker jag som är så himla fascinerande med det är liksom att det spanas oftast oändligt antal människor. De kommer liksom ut genom en så här ljusdörr typ, och så går de liksom på rad, alltså helt döende, och så går de ut för stup och grejer också om du inte sätter ut någonting, och det gör ingenting att de dör heller, oftast. Men sen liksom när banan är slut så spinner liksom hela kameran runt, och så får du se alla dina människor liksom gå längs den här vägen du har stakat ut för det. Liksom. Så det ser så märkligt ut, för att, så att ser man tillräckligt mycket av någonting, då ser det äckligt ut. Du vet, så om du tittar typ så här myrstack med typ en miljon myror, det ser ju inte trevligt ut, det är alldeles för mycket myror. Och jag känner liksom samma sak med alla människorna. Alltså i vissa banor så typ hoppar de, men det är så stora liksom bågar av bara människor som flyger överallt. Man var så här, det där ser fan vidrigt ut. Det är liksom så här, typ, det här är massförstörelsevapen vi bollar runt på den här världen. Liksom. Det där, ja. Så att men det är också ett väldigt mysigt pusselspel som jag också tycker att man ska, om man behöver ha lite hjärnjumpa.
Men det verkar svårare än Please Fix the Road.
Det kan jag inte uttala mig om, för att jag har inte spelat Please Fix the Road.
Nej, men jag upplevde att din frustrationsnivå var högre än min.
Ja, men det beror lite på, för att det man ska göra i Humanity, alltså mål ett är ju liksom att få gubbarna till utgången liksom. Och sen så finns det också sådana här guldgubbar på varje bana som liksom är utmarkerade på kartan. Så att få liksom 100% på en bana, då måste ta guldgubbarna samtidigt. Och ramlar de utanför stupet, då är de förlorade. Så det måste man liksom parera. Och jag försökte ju, jag 100% i alla banor. Så att det blir liksom, därför blir det frustrerande för mig. Så var det så att man testar någonting och så funkar inte det. Och så måste man börja om och lite sånt. Men det är ett väldigt bra spel.
Ja, spännande. Alltså det är ju kul med pusselspel. Men ibland så kan man ju liksom snurra in sig i sin egen hjärna lite väl mycket.
Ja, men det är också svårt, för att vissa pusselspel kan bli så himla svåra. Jag älskar till exempel Baba Is You, där man i princip programmerar om spelet för att lösa pusslarna med små korta kommandon. Och det blir ju supersvårt efter ett tag.
Nej, det är superintressant. Jag har faktiskt tittat på det många gånger men aldrig köpt det. Mm. Däremot så här basala pusselspel. Har ni testat Unblock Me? Som fanns på, finns säkert på fler plattformar än iOS liksom.
Jag vet inte ens vad det är för spel.
Nej,
man har liksom vanliga träplattor som man ska flytta på för att få ut en specifik träplatta genom ett hål. Så man måste liksom flytta de här plattorna, ja. Nästan lite som en sån här sifferbräde.
Jag har spelat något liknande.
Alltså det är jätteroligt i sin enkelhet. Jag kommer ihåg att när jag skaffade iPhone så var det verkligen en sån här toppen grej bara för att ha liksom så här lite avslappnande hjärngympa.
Mm.
Men det är också en sån här grej som är så smart i sin enkelhet. på något sätt, även att det liksom bara är ett mobilspel.
Spelade någon av er Dr. Kawashimas Brain Training?
Nej.
På DS?
Ja, eller ja. Det jag testade det.
Jag hade sånt flashkort som jag hade laddat på som jag också körde.
Min mamma liksom typ, köpte det på sin DS och spelade. Och jag testade.
Jag visste inte så att din mamma hade en DS.
Nej, hon skaffade en DS för att spela den typen av pusselspel och grej. Sudoku och...
Ja, men det var ju liksom såhär, typ, det var ju liksom, det var ju typ piken av sudoku var ju liksom under brain training kom också. Det fanns ju såhär dagligt sudoku och sen så hade du såhär vanlig bara hjärngympa. Och sen fick du också veta hur gammal du var beroende på såhär, hur mycket mindes du från vad du gjorde igår. Du kunde ju få sådana frågor, vad åt du till frukost igår? Och då skulle du liksom komma ihåg det. Och typ såhär svara på enkla mattetal och sånt. Men det var en ganska kul grej. Den såg det skittråkigt ut, men det var ju bara för han Dr. Kawashima var en riktig så här kändisdoktor i Japan.
Mm.
Så därför liksom det hette som det gjorde. Sen fanns det Brain Academy också som jag inte har någon större koll på. Men DS var fan en bra maskin alltså. Riktigt bra.
De bästa minnena jag har från min 3DS, det är ju alla Fire Emblem-spel.
Mm. Jag tror mitt bästa minne från typ DS, det var när jag och Robin spelade Advance Wars Dual Strike hur mycket som helst. Men sen körde vi också Metro Prime Hunters rätt så mycket. Och då hade man den här lilla typ tum-strap-on liksom. Som man körde siktade med på skärmen.
Tum-strap-on?
Ja, men du hade en så här, det var typ en plastbit som satt på en strap som du satte runt din tumme så att du kunde liksom sätta tummen på touchscreenen för att styra siktet. Mm-hmm. Om du inte ville sitta liksom med pennan. För det kunde bli lite jobbigt. Och det var också det spelet som fick mig att vilja ha en DS Lite. För att DS Lite hade tjockare penna. Och skönare att hålla i. Även om man kan.
Maskinen var mindre också.
Ja, det var den. Och hade bättre skärmar.
Men apropå mindre spel så var det ju faktiskt ganska många som skickade in sina listor på indiespel. Det var ju jätteroligt.
Ja, vi fick i alla fall två kompletta listor. I våra sociala medier och på Loading. Så att folk var väldigt, väldigt förtjusta i att vi listade våra indiespel. Så det var ett bra förslag från Stefan, må jag säga. Och det blev lite diskussioner på Loading. Men vi fick en lista från DJC som skriver rätt ofta. Och här har han stopp 10-lista då. På 10:e plats, A Night at the Races. 9, Resolution. 8, Bitrip Runner 2. 7, Child of Light. 6, The Swapper. 5, Narita Boy. 4, Hunt Down. 3, Citizen Sleeper. 2, Sanabi. Och på första plats är Hotline Miami.
Sedan så bytte han ju ut Child of Light för att jag gick in och drygade mig. Förlåt, det är JC.
Ja, då bytte han ut alltså till Shotgun King, The Final Checkmate. Också ett spel som jag har på min önskelista på Xbox faktiskt. Men det är faktiskt en
intressant... Runner, det är bra grejer.
Många av Bitrip-spelen är jättebra, verkligen.
Jag spelade ettan mest, det kom så här till Switch i shoppen. Nej, inte Switch, Wii. Och det var skitroligt. Och jättetrevlig musik. Och...
Mm. Jag hade det på Steam. Men det är faktiskt en fascinerande grej att ingen av oss hade Hotline Miami på sin lista.
Jag har inte spelat det.
Har du inte spelat Hotline Miami? Nej. Varför har inte du spelat Hotline Miami, Oliver?
Det låter ju, jag har gjort det.
Alltså det låter ju verkligen, alltså Hotline Miami är också ett sånt spel som jag tror att du verkligen hade gillat.
Alltså det var ju ett spel som dök upp liksom när jag gjorde så här liksom min lista. Jag bara, alltså jag tror att om jag hade spelat det här spelet så hade det nog varit här någonstans.
Där snackar vi svårt spel.
Ja, det är svårt, ja. Men det, riktigt vidrigt. Men det är också som en liksom pussel nästan. Att du säger att okej, men hur ska jag ta an det här liksom området på bästa sätt? Liksom?
Gå in i det här rummet, skjuta det här aset. Gå in i nästa rum, vänta på det här svinet.
Jag ska inte säga att jag inte har spelat, för jag har testat det. Men jag kände att inte till. Jag tror jag spelade någon timme av det. Och bara kände att det här är för hardcore för mig. Jag
har inte klarat det heller.
Nej, alltså... Det är samma med det här spelet som Robin älskar så mycket som hette...
Rainbow Six Siege.
Ja.
Robin har blivit en sån här pappa-gamer. Han har sitt spel.
Alltså, Robin älskar inget annat.
Mm.
Han har sitt spel. Han spelar mellan 8 och 10 exakt varenda jävla dag. För att det är den tiden han har.
Man ser så här smatterpojklagaren.
Nej, nej, men det var också typ om man var typ en ninja eller någonting.
Ja, Katana Zero.
Katana Zero, precis.
Oh. Han,
det spelade jag på hans rekommendation och jag dör på ett slag. Jag bara, ja.
Men Oliver, alltså om du går tillbaka till det och testar det igen. Alltså Hellse 4, vad bra det är. Katana Zero.
Ah, okay,
det var ett sånt spel som jag hade med i min typ topp 15, topp 20 där någonstans som jag tyvärr fick liksom lämna utanför min topp 10-lista.
Hotline ja, men... Miami bättre än Katana Zero, så...
Nej.
Fan, jag borde köpa samlingen till dig, Oliver, så känner du dit, så ska jag guildtrippa dig till att spela dem.
Ja, då hade jag spelat dem. Men, just
men Oliver, nu... man har ju svärd Katana Zero.
Ja, och i Hotline Miami är det stora shotgun så du bara sprutar blod och sen får du gå över liken när banan är klar.
Det är inte lika coolt. Det alltså, coola i Katana Zero är ju att man har liksom en tillbakaspolningsfunktion som att det liksom då symboliserar att det här hände aldrig.
Ja, alltså grejen jag tycker med Katana Zero är att jag tycker att de inte använde... De hade väldigt roliga så här, gameplay-idéer som jag inte tyckte att de utnyttjade tillräckligt där. Som till exempel...
Det var fel.
Som till exempel tillbakaspolningsfunktionen. Som hade kunnat gjort lite roliga grejer med. Men vi har också fler listor. Vi har också Bonjamin på Loading som har listat enligt nedan. 10 Vampire Survivors. 9 Dungeon of the Endless. 8 Into the Breach. 7 Last Spell. 6 The Binding of Isaac. 5 Darkwood. 4 There Are Billions. 3 Monster Train. 2 Slay the Spire. Och 1 Darkest Dungeon.
Slay the Spire har ju jag faktiskt laddat ner då.
Mm. Ja, där är ju flera stycken spel som är också så här att jag har inte spelat alla, men man, liksom, man har hört bra om dem.
The Last Spell har jag hört ska vara bra.
Ja, vissa om jag tycker det av någon konstig anledning. Men inte The Breach är ett sånt spel som är också kanon. Och sen har vi också Arvid Schult som har skrivit, och han är en sån, han har skrivit Floating tidigare och han har också varit med i Spelsnack för typ 10 år sedan nu. Vilket känns helt sjukt att säga. Men han listar inte sin topp 10-lista, men han har ju andra spel som han tycker om som Binding of Isaac, The Witness, Slay the Spire, Monster Train, Blasphemous, Curse of the Necrodancer, Vampire Survivor, www, Dead Cells, Inscription, Chained Echoes, Subnautica, Don't Starve, Towerfall, The Messenger, så det liksom finns ju hur mycket som helst. Och som sagt, jag tror jag hade 3 spel som jag har gett årets spel till som inte var på min topp 10-lista. Vilket känns lite bisarrt.
Det är så här, det finns vissa kullar som jag dör på, som jag förstår inte är liksom de mest populära kullarna att dö på. En av dem är att Johan Glans är inte rolig.
Va? Men, hur kan du inte tycka att Sveriges bästa komiker inte är rolig?
Sveriges bästa komiker.
Vem är Sveriges bästa komiker?
Jag vet inte ens. Kollat svenska komiker.
Jag skulle nog säga också att Johan Glans är den bästa. Alltså det finns jättemånga bra. Jesper Rundahl är en sån till exempel som jag tycker är rolig genom att bara vara sig själv i stort sett.
Oliver känns lite som en Magnus Betnér-person.
Ja, jag gillar Magnus Betnér. Jag skulle säga att han är Magnus liksom...
Men Magnus Betnér är jävligt rolig.
Det är lite stark.
Jag håller inte riktigt jättemycket med.
Jag tycker han är viss.
Jag tycker att han bara är arg.
Ja, men det är det som är kul.
Fast jag vet inte, är det det?
Ja, men vissa saker är jätteroliga. Alltså, nej, Magnus Betnér tycker jag också.
Han älskar att driva om SD också, vilket ger honom pluspoäng i min bok.
Men... Ja, absolut. Det ger honom pluspoäng, men det gör honom ju liksom inte i allmänhet.
Jag älskar verkligen hans skämt som han sett typ när han har varit förälder och han typ går på föräldramöten och grejer och han liksom bara säger att han bara känner sig så gammal för att han är liksom lite äldre än alla andra och så har de så här icke-problem. Det är det jag tycker är skit.
Alltså, jag ska inte vara sån. Jag har liksom inte kollat på honom så mycket på senare år. Så han kanske liksom har blivit roligare också, vad vet jag. Men jag tycker liksom att Johan Glans är verkligen kanon. Jag har sett honom flera gånger live. Och jag tycker att det finns liksom väldigt få svenska komiker där man liksom sitter dubbelvikt i 1,5 timme. Och han gör det liksom så himla sömlöst. Och det är klipskt. Och han har liksom både så här ansiktsuttryck och röstlägen som passar så himla väl in. Hela hans uppenbarelse är bara så otroligt jäkla rolig på något sätt. Och jag menar, alltså jag har ju sett alltså Jesper Rönndahl live till exempel också, Fredrik Lindström och David Batra för den delen. Men jag tycker liksom att när det gäller Johan Glans så är han den som har varit absolut roligast och liksom har haft en så himla hög nivå på något sätt hela tiden. Alltså jag tycker han är otrolig.
Ja, alltså jag inser att jag är i minoriteten här, och därför jag sa
vilken är den andra kullen du skulle inte dö på?
Räknas Alan Pitcher som en svensk komiker vid det här laget?
Jag vet inte ens vem det är.
Ja, britten som bor i Sverige och liksom skojar om konstiga svenska grejer.
Jag skulle säga att han är en brittisk komiker. Ja. Eller vad spelar det för roll?
Den andra kullen jag dör på är The Witness är inte ett roligt spel. Det är alltså verkligen bedövande tråkigt. Och det är ett alltså briljant designat spel, men det är bara det är inte kul. Och jag, som sagt,
The Witness gjorde mig trött. Jag slutade spela det för att jag kände att jag kom liksom inte vidare, och sen så plockade jag aldrig upp det igen. Och jag förstår också liksom att det är väldigt intrikat och välkonstruerat, men det tog stopp där någonstans, för jag fick verkligen kämpa för att inte bara känna mig dum i huvudet.
Ja, men det är ju en viss typ av pussel, och tycker man inte om den typen av pussel så gillar man det inte. Liksom det är så enkelt. Nej. Liksom det är precis samma sak, du ger mattebok till någon som inte gillar matte, då kommer inte den tycka att det är automatiskt kul. Bara för att någon har sagt att det här är roligt.
Men vi liksom märkte ju det. Du började spela Lorelei and the Laser Eyes lite före mig.
Ja.
Och det var ju vissa saker där det var tydligt att du såg det mycket tidigare än jag, och också tvärtom.
Ja, det bästa var ju dock när Amanda frågade mig om hjälp på ett pussel. Jag bara, du löste det där pusslet åt mig, så jag kan inte hjälpa dig liksom. Och hon bara, jag förstår inte, du var inte så mycket till hjälp. Och jag bara, nej, det var inte jag första gången heller. Men, ja men Lorelei and Laser Eyes. Ja, men Lorelei and Laser Eyes är ju också skitbra.
Otroligt.
Det är jättebra.
Måste spela klart det.
Mm.
Jag är lite en sämre människa för att jag inte har klarat det.
Precis. Ja, faktiskt. Men innan vi går in på... Eller förresten, Oliver, har du något du har spelat den här veckan du skulle ha pratat om?
Nej.
Nej. Så innan vi går in på... Och du har fortfarande inte lyckats raida.
Nej. Det är svårt att få ihop 6 pers.
Ja. Ja, men det kan jag tänka mig. Men eftersom halvåret har gått nu, så bara snabbt innan vi går in på vårt quiz för veckan, så... Vilket spel är bäst hittills i år, Oliver?
Dragon's Dogma 2.
Varför?
Vänta, räknas Shadow of the Erdtree?
Nej.
Jag vet ej.
Okej, okay, om det räknas så är det Shadow of the Erdtree. Om det inte räknas så är det Dragon's Dogma 2.
Okej, okay, och varför?
För att... ja... Tycker du också Dragon's Dogma 2?
Jag tycker inte att Dragon's Dogma 2 är bäst, utan det är nummer 2 på min lista.
Ja, okej. Okay. Vad har du spelat sen dess? För ett par veckor sedan var det...
Alltså, vad har jag spelat sen? Jag har spelat massor sen dess.
Okej. Okay. Men alltså, det bara känns som att jag har pratat om Dragon's Dogma liksom så många gånger i podden redan, men alltså, det... Ja. Oh.
Det är bra för fan.
Det är jättebra, och det tog en stund liksom innan det klickade för mig. Jag tycker inte om första spelet så jävla mycket.
Men jag hörde att någon tyckte att du tyckte att Rebirth var bäst.
Rebirth, ja.
Uh-huh.
Ja, det var nej.
Det är det enda du drömmer om på nätterna. Du bara chippar Cloud och Sephiroth, och då blir det en riktig snän.
Alltså, det är så jävla roligt att du säger det, för i natt så drömde jag att jag inte hade klarat det än. Och bara, what the fuck, jag trodde jag hade klarat det, men jag trodde jag kunde lägga det åt sidan. Har jag inbillat mig att jag såg eftertexten i det spelet? Det var, alltså,
Oliver sitter och ritar massa sån snuskig fanart och grejer. Jag kommer till den punkten.
En riktig dröm jag hade i natt.
Sephiroth gillar ju läder.
Om att jag var fast i Final Fantasy Rebirth. Liksom, sättet som jag pratar när jag spelet får det låta som att jag hatar spelet. Det gör jag inte. Det var bara att det borde varit en tredjedel så långt. Och så kände jag inte med Dragon's Dogma. Det tog inte 80 timmar för mig att klara det spelet. Och det höll sig liksom spännande. Med nya vad kallas det, vocations, som verkligen i grunden förändrar hur du spelar det spelet. Och liksom man har en grej som Trickster som är så jävla weird, där man inte på något sätt liksom dischar ut och direkt skada på fiender, utan liksom lurar dem till att skada sig själva. Bara på ett konceptuellt plan en skitcool idé som låter helt omöjligt att implementera i liksom ramverket som är det här liksom action-rollspelet, men ändå lyckas göra. Och men det är inte det världens mest spännande story. Det är inte det liksom, den är inte jättespännande berättad. Det flyter inte på jättebra. Det körs i 30 fps. Och det kan vara lite cumbersome. Liksom bara... Alltså, och... Vad kallas det? Encumbrance. Att liksom... nu har jag för mycket grejer på. Men nu måste jag... Ja, liksom, och det finns ingen fast travel. Men liksom alla de grejerna... Dra inte ner liksom det övergripande liksom intrycket som spelet gjorde på mig, liksom att det är ett jävligt coolt spel som i princip är typ en serie bossfighter i princip. I en open world med väldigt intressanta creatures och riktigt utforskande, som precis som i Elden Ring, liksom att det känns som att varje grej jag stöter på eget bevåg, och inte för att spelet så åt mig att gå någonstans. Så att det är årets bästa spel hittills.
Kul. Amanda, vilket är ditt?
Mitt är Balatro.
Det enda spel Amanda har spelat sedan mars.
Nej, för jag började spela det i april.
Det är så jävla länge sedan mars alltså. Det har gått. Nej, men det är inte så att Amanda spelar Balatro. Hon spelar Balatro som hon spelade Fall Guys.
Ja, vet du, tusan alltså. I perioder tror jag faktiskt att jag har spelat mer Balatro, om jag ska vara helt ärlig. Jag har spelat mer Balatro under kortare tid, kan vi lugnt konstatera.
Alltså vi spelade typ bara Fall Guys när det var nytt.
Jag är ju uppe och nosar på nästan 200 timmar redan i Balatro.
Fast du lämnar också Balatro på emellanåt och så typ somnar du eller går och gör något annat.
Fast inte
och så säger
så
Amanda
så här,
jag har inte gjort det så mycket. Och man bara, ja, men det är tillräckligt mycket för att det liksom rackar upp timmarna.
Ja, men säg att det är sammanlagt 5 timmar. Då är det fortfarande typ
5 timmar, då har man
180 timmar.
50 timmar har man lagt otroligt mycket tändning åt ena hållet.
Sa jag 50?
Du sa 5?
Ja, 5.
Ja, det låter väldigt lite.
Nej, det tror jag inte. Men... om vi ska hålla oss till ämnet, Jimmy, om det ens är ditt riktiga namn.
Ja, men kom med dina 200 timmar.
Jag sa att jag var uppe och nosade på det. Jag sa inte att jag har nått dit än, men alltså, om vi tar det i relation till Fall Guys så har jag spelat väldigt mycket mer Balatro. Och också under väldigt mycket kortare tid. Alltså det är så himla beroendeframkallande och jag tycker liksom att hela upplägget är genialt. Att de på något sätt kan ta en... person som inte alls är intresserad av poker för 5 öre och lyckas göra ett spel som verkligen framhäver de alltså, klassiska spelmomenten som man kanske är van vid i andra spel, liksom när man kanske går till en butik och införskaffar nya uppgraderingar för att ta sig vidare i spelet och göra att man blir starkare. De har liksom lyckats implementera de elementen så himla snyggt. Och också att få det liksom kännas naturligt i relation till att man liksom sitter och spelar ett kortspel. Det är så himla snyggt. Och det är framförallt förbannat roligt. Och det är få saker som är så tillfredsställande som när man på ett drag når sitt mål av marker och det kommer flammor över en siffror. Då känner man sig coolast i världen. Alltså. Ja, det är så tillfredsställande. Och det var liksom ett tag där jag hade svårt att släppa Balatro helt. Och jag tror liksom att det är också därför jag kanske inte har hängett mig till ett större projekt på ett tag. På det sättet jag kanske gjorde tidigare. Bara för att jag liksom känt att jag har fortfarande en del Balatro-sug i mig. Det finns vissa saker som jag vill klara fortfarande. Jag vet ju att jag kommer ju aldrig maxa det för att jag är för dålig. Men alltså det är så otroligt roligt fortfarande. Jag känner inte att jag har tröttnat på det.
Amanda håller på att bli som Robbie. Balatro, hennes Siege.
Nej, men jag tror liksom att det är en fördel också att det här är inte ett spel som man spelar mot någon annan, utan man bara spelar det mot datorn. Och det är det enda man behöver fokusera på, liksom att man har specifika uppsatta mål och liksom inte en annan spelare. Det fanns ju liksom i Fall Guys. Och då kunde man irritera sig på när folk var skithålor till exempel, och man behövde sitta och vänta på att det skulle komma in tillräckligt med spelare så att man kunde dra igång en runda och liknande. Det finns liksom inte något sånt här, utan här spelar man bara mot datorn och man har liksom nya uppsatta mål hela tiden då, som jag antar slumpas någorlunda väl. Ja, det är otroligt roligt. Det är få spel som man verkligen känner att man blir så enormt indragen i bara av liksom att spela typ en runda. Det är kanon verkligen.
Mm. Och det spelet som jag tycker är bäst i år är inte Dragon's Dogma 2, utan det är Lorelei in the Laser Eyes.
Ja, jag hade tänkt bara, ja, men Jimmy berättar varför och så säger jag bara what he said.
Ja. Och det är egentligen för att de har typ gjort Resident Evil utan zombies. Och fokuserat på pusslen.
Luigi's
Mansion. Vilket är rätt häftigt. Ja, fast det är inte... Där jagar du ändå spöken. Här är det verkligen så att... hela grejen med Lorelei Laser Eyes, det är liksom att egentligen låsa upp den här herrgården för att få veta liksom vad som har hänt med karaktärerna i det. Och det gör det liksom så att det är inte typ hitta den blå nyckeln till det blå rummet, utan det är liksom så här har du ett större pussel liksom som du måste lösa.
Alltså det är så otroligt sofistikerat verkligen.
Mm. Ja, det är jättebra, det är verkligen kanon.
Det är få spel som är så välkonstruerade som Lorelei and Laser Eyes.
Ja.
Det känns hela tiden som att man också upptäcker nya saker. När man liksom går runt i det här huset så kanske man inte förstår hur man ska öppna ett ställe, men man kan fortfarande öppna ett annat och komma någon helt annanstans.
Ja, för det är heller inte liksom statiskt, alltså att du kommer till ett pussel och inte kommer vidare på och sen så men då är du fast där, utan då kan du gå någon annanstans och lösa ett annat pussel för att se om du liksom lyckas hitta det. Och sen kan det gå flera timmar när man knappt känner att man kommer någonstans och sen så låser man upp liksom ett pussel och bara, nu liksom rinner det på som vatten. Så det är otroligt, otroligt bra. Men då har det blivit dags för quiz som Amanda har förberett den här veckan.
Quiz nummer 11.
Ja just det, du har animerat dina quiz.
Ja.
Det här är inte det elfte quizet.
Men det elfte quizet jag har gjort, och det är det viktigaste.
Så är det typ 36, då är det typ 36 veckor sedan vi körde vårt första quiz då. Ish. Vissa veckor har vi hoppat över.
Jag minns inte. Jag kände att min hjärna frös till. Hur som haver, första frågan. Life is Strange-skaparna Dontnod släppte 2020 två spel. Det första var Tell Me Why, men vilket var det andra? Var det 1. Harmony, The Fall of Reverie, kryss, Twin Mirror, eller 2. Life is Strange 2?
Jag tror jag kan det här.
Vad sa du var det första spelet han släppte?
Harmony, The Fall of Reverie.
Harmony, vilket år?
Fall of
2020.
Mm.
Och det andra spelet som släpptes var ju Tell Me Why.
Va?
Alltså,
sa du just vad svaret
var? De släppte två spel 2020. Uh-huh. Det första spelet var Tell Me Why, men vilket var det andra?
Aha. Uh-huh. Okej, så när jag frågade vad det andra spelet var så menar du... okej, då trodde du att jag...
Alltså jag besvarade din fråga.
Ja.
Men jag sa att det andra spelet liksom som de släppte 2020 var ju Tell Me Why. Ja. Bara så att jag påminner om
det. Det var det jag undrade. Men jag worded
Jaha, it. Okej.
Jag förstår.
Ja, jag uppfattade det som att det var alternativ nummer 1.
Jag förstår. Okej, jag 2020. Jag gissar Life is Strange 2.
Jag tror att Life is Strange 2 släpptes tidigare. Så jag säger Twin Mirror.
Twin Mirror är rätt. Nah. Life is Strange 2 släpptes 2018 till 2019.
Fan.
Och Harmony The Fall of Reverie släpptes 2023.
Det finns många Life is Strange-spel. Var det ja, typ 16 men... stycken med det här laget?
Men jag hade koll på Life is Strange 2 för att jag tänkte att jag skulle göra en solo spoilercast på det. Och så spelade jag typ första episoden och var så här, eller jag spelade prequel episoden till Life is Strange 2 och var så här, det här var inte så kul, så att jag sket i det.
Ja, men precis. Det spelade jag också. Fråga nummer 2. När spelaren möter Elitfyran i Pokémon Red and Blue är det 4 Pokémon-matcher följt av ett sista möte med ens rival. Vad heter den sista motståndaren innan rivalen? Är det 1. Will, kryss Blaine eller 2. Lance?
2 av de här ringer en klocka. Jimmy, du kan detta, va?
Jag tror att jag kan. Men det beror också på om jag har fel. Det kan lika bra vara guld och silver jag tänker på.
Amanda, jag skriver mitt svar till det här på Messenger.
Jag vill att jag ska göra, säga om det är rätt eller inte.
Nej,
han vill inte att jag ska få veta det, så att jag säger, men så är det nog.
Ja, okej.
Okay. Men jag kan väl säga, Will känns... Det kan vara typ den första man möter i Elitfyran. Blaine är ju gymledare för Cinnabar Island och Lance har ju drakarna, så jag tror att det är Lance man möter innan Blue.
Båda har svarat Lance.
Ja,
och det är rätt. Ja. Precis som du säger så är Blaine på Cinnabar. Och Will är den första man möter i Elitfyran i Crystal.
Alltså Will är med alltså i guld och silver och Crystal. Det var det jag undrar också. Jag tror att Lance är med i Elitfyran även i guld och silver.
Ja, det stämmer.
Ja. Det var därför jag blev lite så att, är det Lance? Men jag tänkte att Will visste att det inte var. Ja bra. Jag kan mitt Pokémon. Fortfarande lust att spela igenom alla Pokémon-spel liksom så här, från röd och blå framåt.
Det är klassiskt Jimmy. Fortfarande lust att spela igenom alla spel i den här spelet. Det är bara 37.
Ja, men det känns som ett så stort åtagande för att liksom, man lär ju vara trött efter... Alltså jag tror jag skulle kunna köra igenom röd eller blå och sen skulle kunna guld och silver och sen tror jag att jag skulle känna mig ganska mätt.
Det låter som en legit mardröm faktiskt.
Ja.
Sista frågan. I Nier Automata tar sig spelaren an berättelsen som 3 olika protagonister. Först 2B, sedan 9S, men vem är den tredje? Är det 1, C5, kryss, 3X eller 2, A2?
Den här kan jag också.
Drygt.
Så att Oliver får svara först.
Jag skojar bara,
Jimmy. Jag har skrivit på Messenger.
Ja, så dåligt.
Lilla skurk Oliver.
Varför är det skurkigt? Men
Oliver,
jag vill inte...
Oliver har också spelat Nier Automata kan jag på, så det är klart
att
han kan det.
Så här, det är så här vi borde göra, för att då vet man inte, då vet man att man är helt oinfluerad av de andra svar.
Man kan också bara låsa in... Vi gjorde ju faktiskt så att vi skrev upp våra svar från början och sen så fick vi inte ändra efter det. Men,
men
rätt svar är 2.
A2.
Det stämmer.
Ah, full pott!
Ja, det
var
fan
lite äckligt. Jag tror att jag fick 0 poäng förra veckan.
Jag gillar att alla är så besvikna när det går bra för mig.
Jag är besviken när det går bra för alla andra utom mig själv.
Ja, men jag leder med typ en.
Ni fick båda 0 poäng förra veckan, så att...
Ja, det var äckligt för Oliver. Det är bara jag som spelar Destiny.
Ja, men det är det här det handlar om. Alltså, jag kan ingenting om Life is Strange. Jag menar, okej, Pokémon fick jag rätt i, men det var bara ren tur. Det är ju därför vi har de här 3 svarsalternativen, för att man har en tredje dels chans. Oavsett.
Fast du behöver ju inte veta så mycket om Life is Strange för att veta när Twin Mirror släpptes.
Vad fan är Twin Mirror?
Då bör du kanske veta mer.
Nej, men men Oliver, du har faktiskt spelat Pokémon och Nier Automata.
Ja, då.
Ja, just det.
Ja.
Så jag är med andra ord lite snällare.
Ja, det var väldigt lätta frågor.
Okej, okay, ja, Jimmy till fick Oliver? 3 och jag fick 2.
Och ställningen är?
Ställningen.
Jag ligger dödligt sist.
Nej, det gör Adam.
Nej, Adam ligger sist.
Adam är sist med 6 poäng. Amanda har 16 och jag har 24 och Jimmy har 25.
Ja, där ser du. Jag ligger bara en före.
Ja, men du är ändå först.
Jag vill ju vinna både vår Fantasy Critic Liga och quiz.
Mm.
Ja, precis. Adam hade satt på spenderarbyxorna och spenderat en massa pengar på spel.
Jag ska Super Mario partaja dig i Fantasy Critic.
Ja, men det är... ja, tar du Super Mario, hoppas jag får 6. Alltså, jag hade inte budat på ett Mario Party, för
nej,
det är
alltså,
osäkert.
Jag menar inte att jag ska ta Mario Party, jag menar att jag ska göra en manöver i likhet med Super Mario Party.
Jaha, när vi spelar det. Ja, men alltså, där är det. Jag må leda i Fantasy Critic just nu, men det är så att du ligger inte långt ifrån och Oliver har knappt haft något spel som har släppts, vilket gör att och han har ju prickat bra hittills, så att det är liksom farligt. Den enda man kan räkna ut är typ Adam.
Faktiskt, ja.
Så att vi hade behövt ha jättedåliga spel resten av liksom året. För att han ska komma ikapp. Han har släppt ett mer spel. Eller han har 2 släppta spel mer än Oliver, tror jag. Han ligger fortfarande under Oliver. Poäng.
Ja, det är svårt att vara Adam just nu. Det får man ändå säga.
Yes. Men det var allt vi hade för idag. Tack till er som har lyssnat så här långt. Tack för listorna vi fick. Det är alltid kul att höra vad andras topplistor är i sina sammanhang. Vilket spel tycker ni har varit bäst i år hittills? Skriv gärna in det, så har vi något annat att diskutera än våra egna åsikter.
Och varför är det Balatro?
Ja, tycker man som Amanda så är det Balatro. Ni hittar som vanligt oss på sociala medier, Facebook, Twitter, Instagram, på Spelsnackpodd. Ni kan gå in på loading.se och kommentera där. Varje avsnitt får en egen tråd. Ni kan också skriva på Spotify, vilket många har gjort. Väldigt poppis, så att, fortsätt med det. Och så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt. Hej då!
Puss i umsken.
Hej då!
Bitch.